Kapitel 12. Camlin. Rand satte sig upp och ställde sig på knä bakom kuskbocken. Han kunde inte låta bli att skratta av ren lättnad. Vi klarade det, Mert. Jag sa ju att vi skulle... Orden dog bort i hans mun när han fick se Camlin. Nu när han sett Berlon och Chadalogots ruiner trodde han att han visste hur en stor stad skulle se ut. Men det här var mer än han kunde ha föreställt sig. Utanför den väldiga muren låg byggnader i klungor, som om någon hade samlat ihop varje by de farit igenom och satt ner dem här, hopträngda sida vid sida. Över husens tegeltak stack värdshusens övervåningar upp, och breda, låga magasinsbyggnader utanför fönster trängdes med alla de andra husen. Rött tegel och grå sten och vit drappning, blandat huller om buller, spred sig så långt ögat nådde. Berlon kunde ha försvunnit i den här staden utan att märkas, och Vita Bro svalt 20 gånger om utan att lämna några spår. Och själva stadsmuren, den branta 50 fot höga muren av blekgrå sten, strimmig i silver och vitt, svepte ut i en stor cirkel, krökte sig mot norr och söder, tills han undrade hur långt den egentligen gick. Längst hela muren reste sig höga runda torn, och ovanför vart och ett av dem fladdrade fanor i rött och vitt. Innanför muren stack fler torn upp, smäckra och ännu högre än vakttornen, och kupoler som glimmade i vitt och silver i solen. Tusen sagor hade målat upp städer för hans inre öga, väldiga städer där kungar och drottningar bodde, städer som inhyste troner och makt och legender. Och Camlin passade in i dessa djupt rotade föreställningar lika bra som vatten passar i ett krus. Kärran knarrade längs den breda vägen till staden mot den tornomslutna porten. Ur den kom köpmännens vagnar rullande genom en välvd portal av sten som kunde ha givit plats åt en jätte, åt 10 jättar i bredd. Vägen kantades på ömse sidor av butiker med takpannor som glittrade i rött och purpur, och mellan dem fanns kättar och salustånd. Kalvar bölade och kor råmade, gäss snattrade och höns skrockade, jätter och får bräkte, och folk köpslog för sina lungors fulla styrka. Mellan väggar av ljud for de mot Camlins portar. Vad var det jag sa? Bernt blev tvungen att höja rösten nästan till ett skrik för att göra sig hörd. Världens finaste stad, byggt av ogerjättarna, ni vet. Åtminstone palatset och gamla staden. Så gammalt är Camlin. Camlin, där drottning Morgase måtte ljuset skina över henne, stiftar lagar och upprätthåller freden i Andor. Världens finaste stad. Rand var beredd att hålla med. Han hade munnen vidöppen och han ville slå händerna för öronen för att stänga ljudet ute. Vägen var full av folk. Trängseln var lika stor som i Imonswall på allmänningen vid Beltane. Han kom ihåg att han hade tyckt att det fanns otroligt mycket folk i Berlon och började nästan skratta. Han såg på Mert och flinade. Och Mert hade händerna över öronen han med och satt med axlarna uppdragna, som om han helst velat dra upp dem också över öronen. Hur ska vi kunna gömma oss i det här? Undrade han högljutt när han såg Rands blick. Hur ska vi kunna veta vem vi kan lita på när det är så mycket folk? Så fördömt mycket människor. Ljus, vilket oväsen! Rand såg på Bernt innan han svarade. Bonden var helt uppslukad av att stirra på staden. Och i det här oväsendet hade han kanske ändå inte hört. Men Rand satte i alla fall munnen tätt intill Mats öra. Hur ska det kunna hitta oss bland så många? Begriper du inte, din tjockskalliga idiot? Vi är utom fara. Ifall du kan lära dig att vakta din fördömda tunga. Han slog ut med handen för att visa på alltihop. Marknadsstånden, stadsmuren som ännu tornade upp sig framför dem. Titta på det, Mert. Vad som helst kan hända här. Vad som helst. Vi kanske rent av hittar Moraine väntande på oss. Och Egwene och alla de andra. Om det är i livet. Vad jag tror är att de är lika döda som lekaren. Flinet försvann ur Rands ansikte och han vände på sig för att se porten komma närmare. Vad som helst kunde hända i en stad som Camelin. Den tanken höll han envist fast vid. Hästen kunde inte röra sig snabbare, hur mycket Bant än snärtade med tömmarna. Ju närmare porten de kom, desto tätare blev folkmassan. Knuffades axel mot axel, trycktes mot kärrorna och vagnarna som var på väg in. Rand såg till sin glädje att många av dem var dammiga unga män till fots och med få, om ens några, tillhörigheter. Hur gamla de människor som trängde sig fram mot porten än var, såg alla ut att vara slitna efter färden. Kärrorna var vingliga och hästarna trötta. Kläderna var skrynkliga efter många nätter i det fria. Många människor släpade fötterna efter sig och deras blickar var trötta. Men trötta eller ej var dessa blickar fästa på porten. Som om all tröttheten skulle sköljas bort om de bara kom innanför muren. Vid porten stod ett halvdussin av drottningens gardister. Och i sina blänkande brynjor och rena vapenrockar i vitt och rött utgjorde det en skarp kontrast till de flesta av de människor som strömmade in under stenvalvet. Rakryggade och med högburna huvuden såg de på det inströmmande med nedlåtande vaksamhet. Det syntes tydligt att de lika gärna hade avvisat de flesta som kom in. Men bortsett från att de höll vägen fri för dem som var på väg ut ur staden och att de skarpt tillrättavisade dem som försökte tränga sig fram för snabbt, störde de ingen. Håll er på era platser! Sluta trängas! Sluta trängas! Måtte ljuset blända er! Det finns plats åt alla, så hjälp oss ljuset! Håll er på era platser! Bands kärra rullade in genom porten med folkmassans långsamma dyning. In i Camelin. Staden reste sig på låga kullar, likt en trappa som ledde upp till en mittpunkt. Denna mittpunkt omslöts av en annan mur som skinande ren och vit löpte över kullarna. Innanför den fanns ännu fler torn och kupoler, vita och gyllene och purpurfärgade. Och när de befann sig så högt upp såg det ut som om de tittade ned på resten av Camelin. Rand trodde att detta måste vara gamla staden som Bant hade talat om. Camelinvägen förändrades så snart de var inne i staden, blev en bred boulevard som i mitten avdelades av en bred remsa med gräsmattor och träd. Gräset var brunt och trädgrenarna kala, men folk skyndade förbi som om de inte såg någonting ovanligt, skrattade, pratade och grälade, gjorde allt sådant som människor brukar göra. Precis som om de inte hade någon aning om att våren ännu inte hade kommit i år och kanske inte skulle komma heller. De såg det inte, förstod Rand plötsligt. Kunde inte eller ville inte se det. Deras blickar vek bort från de kala grenarna och de gick över det döda och döende gräset utan att kasta en enda blick nedåt. Det som de inte såg kunde de strunta i. Det som de inte såg fanns egentligen inte där. Rand satt och gapade åt staden och människorna så han blev helt överraskad när kärran svängde ned på en tvärgata, smalare än boulevarden, men ändå dubbelt så bred som någon gata i Emonswall. Bant höll in hästen och vände sig om för att tveksamt titta på dem. Det var inte riktigt lika mycket trafik här. Folkströmmen delades runt kärran utan att behöva sakta in. Vad är det du gömmer under manteln? Är det verkligen det som Holdwyn säger?
Rand var just i färd med att slänga sadelväskorna över axeln. Han ryckte inte ens till.
Vad menar ni?
Hans röst var stadig också. Han hade en hård knut i magen, men rösten var stadig.
Mert kvävde en gäspning med ena handen, men den andra stack han innanför jackan, grep om dolken från Shadda Logoth. Det visste Rand.
och ögonen under halsduken han knutit om pannan hade en hård, jagad blick. Bernt undvek att titta på Mert, som om han visste att det fanns ett vapen i den där dolda handen.
Jag menar nog ingenting. Hör nu, om ni hörde att jag var på väg till Camlin, så var ni där tillräckligt länge för att höra resten också. Hade jag varit ute efter belöningen, hade jag hittat på någon ursäkt för att gå in på Gåsen och Kronan och prata med Holdwyn. Det är bara det att jag inte har särskilt mycket till övers för Holdwyn. Och jag tycker inte om hans vän, inte det minsta. Det verkar som om han hellre vill ha er än han vill ha någonting annat.
Jag vet inte vad han vill, sa Rand. Vi har aldrig sett honom förr. Det kanske rent av var sant. Han kunde inte skilja blekmännen från varandra.
Nej, men som sagt vet jag ingenting. Och jag vill nog inte veta heller. Det finns svårigheter så det räcker åt alla, utan att jag går och letar upp fler.
Mert dröjde med att samla ihop sina saker och Rand var redan ute på gatan innan han började klättra ned från vagnen. Rand väntade otåligt. Mert vände sig stelt bort från vagnen med båge, koger och filt tätt tryckt mot bröstet, muttrande för sig själv. Under ögonen hade han djupa mörka skuggor. Det kurrade i Rands mage och han grinade illa. Han var hungrig och hade en sur, krampaktig känsla i magen och det gjorde honom rädd att kräkas. Och nu stirrade Mert uppfordrande på honom. Vilket håll ska vi åt? Vad ska vi göra nu? Bernt lutade sig fram och vinkade honom till sig. Han gick dit, hoppades få råd om Camlin.
Jag skulle gömma det.
Den gamle bonden tystnade och såg sig vaksamt om. Folk trängde sig förbi på båda sidor om kärran. Men bortsett från några korta svordomar för att de stod i vägen var det ingen som brydde sig om dem.
Gör dig av med det, sa han. Göm det, sälj det, ge bort det. Det är mitt råd.
Någonting sådant kommer alltid att dra till sig uppmärksamhet. Och det vill ni väl inte ha så mycket av. Så rätade han med ens på sig, smackade åt hästen och körde sakta ner för den myllrande gatan utan ett ord till och utan att se sig om. En vagn lastad med tunnor kom skramlande mot dem. Rand hoppade ur vägen och vacklade till. Och när han tittade upp igen var Bernt och hans kärra utom synhåll.
Vad gör vi nu då? Undrade Mert.
Han fuktade läpparna och stirrade storökt på alla de människor som knuffade sig förbi och de byggnader som tornade upp sig över gatan, somliga hela 6 våningar höga. Vi är i Camlin, men vad gör vi nu? Han hade låtit armarna sjunka, men det ryckte i händerna, som om han ville slå dem för öronen igen. Över staden låg ett brusande. Det låga, oavlåtliga bullret av arbete i hundratals verkstäder och tusentals människor som pratade. Rand tyckte att det kändes som att stå inuti en jättelik bikupa med detta ständiga surrande.
Även om de är här, Rand, hur ska vi kunna hitta dem i allt det här?
Moraine hittar oss, sa Rand sakta. Stadens oerhörda storlek var som en tyngd över axlarna. Han ville komma undan, gömma sig för alla människorna och allt oväsendet. Trots det han lärt sig av Tam kunde han inte finna tomrummet. Med blicken drog han in staden i det. Istället riktade han uppmärksamheten mot det som fanns omedelbart omkring. Brydde sig inte om det som låg där bortom. När han bara såg sig om på denna enda gata kändes det nästan som i Berlon. Berlon, den plats där de allihop sist hade trott sig vara trygga. Ingen går trygg längre. De kanske är döda allihop. Vad gör du då?
De lever. Egwene lever, sa han häftigt.
Flera av de förbipasserande tittade konstigt på honom.
Kanske det, sa Mert.
Kanske. Men om Moraine inte hittar oss då? Om ingen hittar oss utom... Utom... Han rös. Han kunde inte få fram ordet.
Det får vi ta itu med när det händer, sa Rand bestämt. Om det händer.
Det sämsta de kunde göra var att söka upp Elida, Aesedain i palatset. Hellre fortsatte han till Tervallon. Han visste inte ifall Mert mindes vad Thom hade sagt om röda Aya och svarta. Men han gjorde det sannligen. Det vred sig i magen igen.
Thom sa att vi skulle söka upp ett värdshus som hette Drottningens hägn. Vi beger oss dit först.
Hur då?
Inte ens tillsammans har vi råd med ett mål mat.
Det är i alla fall ett ställe att börja på.
Thom trodde att vi skulle kunna få hjälp där.
Jag kan inte.
Rand, det finns överallt.
Mert sänkte blicken mot gatstenen och tycktes krympa ihop. Försöka dra sig undan från de människor som fanns överallt omkring dem.
Vart vi än tar vägen är de precis efter oss. Eller också väntar de på oss. De kommer att vara på drottningens hägn också.
Jag kan inte, jag...
Ingenting kan hejda en blekman.
Rand grep Mert i kragen med en näve som han gjorde sitt bästa för att hindra från att darra. Han behövde Mert. De andra kanske var i livet.
Ljus, måtte de leva.
Men just nu var det bara Mert och han. Tanken på att fortsätta ensam. Han svalde hårt, kände smaken av galla.
Snabbt såg han sig om. Ingen tycktes ha hört Mert nämna blekmän. Folk strömmade förbi, förlorade i sina egna tankar.
Han satte munnen mot Merts öra.
Vi har klarat oss så här långt, inte sant? Frågade han i en hes viskning. Än har det inte fångat oss.
Vi kan klara oss ända fram, bara vi inte ger upp.
Jag tänker inte bara ge upp och vänta på dem som ett får i en slaktfolla. Jag vägrar.
Nå? Tänker du stå här tills du svälter ihjäl? Eller tills de kommer och stoppar dig i en säck?
Han släppte taget om Mert och vände sig bort. Han knöt nävarna så att naglarna skar in i handflatan. Men händerna skalv ändå.
Plötsligt gick Mert bredvid honom, fortfarande med nedslagen blick. Och Rand andades ut.
Förlåt, Rand, mumlade Mert.
Glöm det, sa Rand.
Mert såg knappt upp så mycket att han kunde undvika att törna in i folk, medan han med livlös röst lät orden välla fram.
Jag kan inte tro att jag någonsin kommer hem igen.
Jag vill hem. Du får skratta om du vill, det bryr jag mig inte om. Jag skulle ge vad som helst för att höra mor skälla ut mig för någonting just nu. Det är som en tyngd över huvudet, en het tyngd. Främlingar överallt, och det går inte att säga vem jag kan lita på, om jag nu kan lita på någon.
Ljus. Tjufloden är så långt bort att det lika gärna kunde ligga på andra sidan jorden. Vi är ensamma och vi kommer aldrig hem igen. Vi kommer att dö, Rand.
Nej, inte än, genmälde Rand. Alla dör, hjulet vrider sig. Men jag tänker inte stanna och vänta på att dö.
Du låter som mäster Alvear, sa Mert. Men nu hade han lite mer tåga i rösten.
Bra, sa Rand. Bra.
Ljus, måtte de andra vara oskadda. Måtte vi inte vara ensamma.
Han började fråga efter vägen till drottningens hägn. Svaren skiftade väsentligt. Allt från en svordom över folk som inte höll sig där de hörde hemma till en axelryckning eller en tom blick, vilket var det vanligaste. Vissa stegade förbi utan att bevärdiga dem med mer än en blick, om ens det. En storvuxen karl, nästan lika stor som Perrin, la huvudet på sned och sa:
Jaså, drottningens hägn? Är ni drottningens män, bompojkar?
Han hade en vit kokard i sin bredbrättade hatt och en vit armbindel på den långa rocken.
Då har ni kommit för sent.
Han gick sin väg vrålande av skratt och Rand och Mert blev stående kvar, häpet stirrande på varandra.
Rand ryckte på axlarna. Det fanns gott om konstiga människor i Camelin. Folk av ett slag han aldrig förr hade sett. Vissa av dem stack av i mängden, med hud som var för mörk eller för ljus, kläder med underliga snitt eller för starka färger, hattar som var spetsiga eller prydda med långa fjädrar. Det fanns kvinnor med slöjor för ansiktet, kvinnor i styva klänningar, lika breda som kvinnan var lång. Kvinnor i klänningar som lämnade mer hud naken än någon klänning han någonsin sett en tjänsteflicka på en ölstuga bära. Ibland klämde sig vagnar fram i vimlet. Vagnar som var målade i bjärta färger och förgyllda, dragna av ett spann om 6 eller 8 hästar med plymer på seldonen. Överallt fanns bärstolar, och bärarna trängde sig fram utan att bry sig det minsta om vem de skuffade åt sidan. Rand såg ett slagsmål börja på det sättet. En vrålande hög man som viftade med knytnävarna, medan en blekhyad man i rödrandig rock klättrade ut ur en bärstol som låg omkullvält på sidan. 2 män i grova kläder, som fram till dess sett ut att bara vara på väg förbi, kastade sig över honom innan han kommit ut helt. De människor som hade stannat för att titta började bli obehagliga, muttra och hötta med nävarna. Rand drog Mert i ärmen och skyndade vidare. Mert behövde inte uppmanas 2 gånger. Vrålen från ett mindre uppror följde dem gatan ned. Flera gånger kom andra fram till dem istället för tvärtom. Deras dammiga kläder sa tydligt att de var nykomlingar, och det tycktes dra vissa människor till sig. Dolska karar som erbjöd sig att sälja minnen av Logan, med flackande blickar och fötter som var redo att springa. Rand räknade ut att han erbjöd så många remsor av den falske drakens mantel och skärvor av hans svärd att det skulle räcka till 2 svärd och ett halvdussin mantlar. Mert lyste intresserat upp, åtminstone första gången. Men Rand svarade dem allihop med ett kort nej, och det mottog de med en kort nick och ett "Måtte ljuset skina över drottningen, unge herrn", innan de försvann. I de flesta av affärerna fanns fat och koppar prydda med fantastiska scener som skulle föreställa hur den falske draken slagen i kedjor släpades inför drottningen. Och det gick vitrockar på gatorna. Alla gick de i ett litet tomrum som följde med dem, precis som i Berlon. Att hålla sig obemärkt var någonting Rand tänkte rätt mycket på. Han höll manteln över svärdet. Men det skulle inte förslå särskilt länge. Förr eller senare skulle någon börja undra vad han dolde. Han tänkte inte, kunde inte, lyda Barnts råd att sluta bära det. Inte hans längt till Tam, till sin far. Många andra män bar svärd, men ingen av dem hade Hägerns märke som drog blickarna till sig. Men alla män från Camlin och några utsocknes också hade svärden omlindade med tygremsor, både skidan och fästet. Rött bundet med vita remmar eller vitt bundet med röda remmar. 100 Hägermärken kunde döljas under dessa tygremsor utan att någon såg det. Dessutom skulle de smälta in bättre om de gjorde som andra. Framför många av affärerna fanns bord där man hade lagt fram tyg och remmar, och vid ett av dem stannade Rand. Det röda tyget var billigare än det vita, fast han inte kunde se någon annan skillnad än färgen, så han köpte det och en vit rem att linda om, trots att Matt klagade på hur lite pengar de hade kvar. Affärsinnehavaren såg på dem uppifrån och ned med en syrlig krökning på den hopknipna munnen, medan han tog emot Rands kopparslantar och svor åt dem när Rand bad att få komma in för att linda om svärdet. "Vi är inte här för att se Logan", sa Rand tålmodigt. "Vi kom bara för att se Camlin." Han mindes Bernt och tillade: "Världens finaste stad." Ägarens sura min satt kvar. "Måtte ljuset skina över drottning Morgase", sa Rand hoppfullt. "Ställer ni till något bråk", sa mannen vresigt, "så finns det 100 man inom hörhåll som kan ta hand om er, även om inte gardet gör det." Han hejdade sig för att spotta och missade precis Rands ansikte. Gå någon annanstans med era vidriga ärenden.
Rand nickade som om mannen hade givit dem ett hjärtligt avsked och drog med sig Matt därifrån.
Matt såg sig hela tiden om mot affären över axeln och muttrade för sig själv tills Rand drog med honom in i en tom gränd. När de stod med ryggen åt gatan kunde ingen se vad de gjorde. Rand tog av sig svärdsbältet och började linda in skidan och hjaltet.
Jag slår vad om att han tog dubbelt så mycket betalt för det där fördömda tyget, sa Matt. Tredubbelt.
Det var inte så lätt som det verkade, det där att få dit tygremsorna och remmen utan att alltihop trillade av.
Alla kommer att försöka lura oss, Rand. De tror att vi har kommit för att se den falske draken, vi som alla andra. Vi har tur om ingen slår in skallen på oss när vi sover. Det här är ingen plats för oss, för mycket folk.
Vi ger oss iväg till Tarvalon nu, eller söderut till Ilja.
Jag skulle inte ha något emot att se när jakten på hornet samlas.
Om vi inte kan bege oss hem, så kan vi väl bara ge oss iväg.
Jag stannar, sa Rand.
Om det inte redan är här måste de komma hit förr eller senare för att leta rätt på oss.
Han var inte säker på att han hade lindat om svärdet på samma sätt som alla andra. Men hägrarna på skida och fäste doldes och han trodde att tyget skulle sitta kvar.
När han gick tillbaka ut på gatan var han säker på att han hade åtminstone en sak mindre att oroa sig för.
Matt masade sig fram bredvid honom, motvillig, som om han släpats med i ett koppel.
Bit för bit fick Rand veta det han ville veta. I början var allt han fick höra vakt, bestod mest av
någonstans där borta, eller ungefär ditåt.
Men ju närmare målet de kom, desto tydligare blev beskrivningarna, tills de slutligen stod framför en stor stenbyggnad där en skylt hängde ovanför dörren, gnisslande i vinden. En man som knäböjde framför en kvinna med guldrött hår och krona. Hon höll ena handen på hans böjda huvud.
Drottningens hägn.
Är du säker? Frågade Matt.
Ja visst, sa Rand.
Han tog ett djupt andetag och sköt upp dörren. Skänkrummet var stort och klätt med mörka träpaneler och det värmdes upp av brasor i två eldstäder. En piga sopade golvet trots att det var rent och en annan putsade ljusstakar i ett hörn. Båda log mot nykomlingarna innan de återgick till sina göromål. Bara vid några av borden satt folk, men så här tidigt var ett dussin män många gäster. Och även om ingen av dem såg just glad ut att se honom och Matt, verkade de åtminstone rena och nyktra. Från köket kom doften av kött i ugnen och bröd som gräddades, och det vattnades i munnen på Rand.
Värdshusvärden var fet, såg han till sin glädje. En rödblommig man i stärkt vitt förkläde och grånande hår kammat över en kal fläck på gässan som de inte riktigt kunde dölja. Hans skarpa blick synade dem från gässan till fotabjället. Dammiga kläder och knyten och nötta stövlar. Men han var också snar till ett trevligt leende.
Basil Gill var hans namn.
Mr. Gill, sa Rand. En vän till oss sa åt oss att komma hit. Tom Marilyn. Han...
Världens leende slocknade.
Rand såg på Matt, men denne var för upptagen med att sniffa i sig dofterna från köket för att lägga märke till mycket annat.
Vad står på? Känner ni honom?
Jag känner honom, sa Jill kort.
Nu tycktes han mer intresserad av flöjtväskan Rand hade över axeln än av någonting annat.
Följ med.
Rand drog i Matt för att få med honom och följde sedan efter. Han undrade vad som var offärde. När de kom in i köket stannade Jill för att prata med kokerskan, en rund kvinna med håret i en knut i nacken.
Hon verkade nästan lika tung som värdshusvärden själv. Hon fortsatte att röra om i grytorna medan mäster Jill pratade. Det luktade så gott. Två dagars hunger var en utmärkt krydda till vad som helst, men här luktade det lika gott som i mor Alvers kök, att det kurrade högt i Rands mage.
Mert stod lutad mot grytorna. Ville hänga med näsan över dem. Rand puffade till honom. Mert, som hade börjat dregla, torkade sig snabbt om hakan. Och så blev det utfösta genom bakdörren. När det kommit ut på stallplanen såg sig värdshusvärden om för att förvissa sig om att ingen var i närheten och vände sedan sin skarpa blick mot dem, mot Rand.
Vad har du i väskan, pojk?
Thoms flöjt, sa Rand dröjande. Han öppnade väskan som om det skulle hjälpa att visa flöjten med dess ciseleringar i guld och silver. Matt smög in handen under jackan.
Mr. Gill tog inte blicken från Rand.
Jo då, jag känner igen den. Jag har sett honom spela på den många gånger. Och det lär inte finnas två likadana, annat än på Kungliga Hov.
Det trevliga leendet var borta och blicken var plötsligt vass som en kniv.
Hur fick du tag i den? Thom skulle hellre ha skilts från sin arm än från flöjten.
Han gav den till mig. Rand tog Thoms hoprullade mantel från ryggen och lade den på marken. Vek upp den så pass att de färggranna lapparna syntes, liksom ett hörn av väskan han hade harpan i. Thom är död, Mr. Gill. Jag beklagar om han var er vän. Han var min vän också.
Död, säger du. Hur gick det till?
En man försökte döda oss. Thom slängde åt mig det här och sa åt oss att springa.
Lapparna fladdrade som fjärilar i vinden. Rand fick en klump i halsen. Omsorgsfullt vek han ihop manteln igen.
Vi skulle ha dött om inte han hade hjälpt oss. Vi var på väg till Camelin tillsammans. Han sa åt oss att komma hit till ert värdshus.
Jag ska tro på att han är död, sa värdshusvärden sakta. När jag får se kroppen.
Han stötte till den hoprullade manteln med tån och harklade sig.
Nej, nej, jag tror på att ni såg vad ni nu såg. Jag tror bara inte på att han är död. Det är svårare att ta livet av gamle Thom Marilyn än man kan tro.
Rand la handen på Matts axel. Ingen fara, Matt. Han är en vän.
Mr. Gill sneglade på Mert och suckade.
Jo, jag är väl det.
Mert rätade sakta på sig och la armarna i kors över bröstet. Men han såg fortfarande försiktigt på världen och det ryckte i en muskel i kinden.
På väg till Camelin, sa du. Världen skakade på huvudet. Det är det sista stället på jorden dit jag hade väntat mig att Thom skulle komma. Utom möjligen Tarvalon.
Han väntade tills en stalldräng som kom ledande sin häst hade gått förbi och han sänkte ändå rösten.
Ni har råkat i svårigheter med Aes Sedair, förmodar jag.
Ja, muttrade Mert, samtidigt som Rand sa, vad får er att tro det?
Mr. Gill skrattade torrt.
Jag känner Thom, därför tror jag det. Sådana svårigheter skulle han kasta sig huvudstupa i. Särskilt för att hjälpa ett par pojkar i er ålder.
Håkomsten i hans blick slocknade och han rätade på sig med en skygg blick.
Jo, det är inte det att jag vill komma med anklagelser, men jo, jag förmodar att ingen av er kan... Varför har ni råkat i delomer, Tarvalon? Om ni inte tar illa upp för att jag frågar.
Det kröp i skinnet på Rand när han begrep vad det var mannen antydde. Kraften.
Nej, nej, ingenting sådant. Det svär jag på. Det var till och med en ACD som hjälpte oss. Moraine var...
Han bet sig i tungan. Men värdshusvärden rörde inte en min.
Det gläder mig. Inte för att jag har så mycket i övers för ACD. Men hellre dem än det där andra.
Han skakade sakta på huvudet.
Det pratas för mycket om sådant, nu när de för hit Logan. Jag menade ingenting illa, det förstår ni säkert, men ja, jag måste ju få veta, eller hur?
Vi tar inte illa upp, sa Rand. Matts mummel kunde ha betytt vad som helst, men värden tycktes ta det som att han instämde i det Rand hade sagt.
Ni två ser ut att vara av rätta ullen, och jag tror på att ni var vänner till Thom. Men tiderna är svåra, och värre blir det. Ni kan inte betala för er, förmodar jag. Nej, jag trodde väl det. Det finns inte så det räcker av någonting, och det som finns kostar en förmögenhet. Så jag kan ge er varsin säng. Inte det bästa jag har, men varma och torra, och någonting att äta. Och mer kan jag inte lova, hur gärna jag än skulle vilja.
Tack, sa Rand med en frågande blick på Matt. Det var mer än jag hade väntat mig. Vad var rätta ullen? Och varför skulle han ha lovat mer?
Nej, Thom är en god vän, en gammal vän. Hetlevrad, säger ofta det sämsta tänkbara till just de som han borde hålla sig väl med. Men en god vän ändå. Om han inte dyker upp, ja då får vi hitta på någonting. Men det är bäst att ni inte säger mer om att en ACJ har hjälpt er. Jag är drottningen trogen, men det finns för många människor i Camelin just nu som skulle missförstå det. Och då menar jag inte bara vitrockar.
Matt fnös.
Vad mig anbelangar kan korparna ta med varenda ACJ raka vägen till Shaol Ghul.
Vakta på din tunga, snäste Mäster Jill. Jag sa att jag inte har mycket till övers för dem. Jag sa inte att jag är ett nöt som tror att det ligger bakom allt som går på tok. Drottningen stöder Elaida och gardet strider för drottningen. Ljus giva att det inte blir så illa att det förändras. Men hur som helst har vissa gardister på sistone glömt sig så mycket att det är lite hårdhänta om de hör folk baktala Aesedena. Inte när det är tjänst, ljuset får i pris. Men det har i alla fall hänt. Jag vill inte att några gardister som inte är i tjänst ska slå sönder mitt skänkrum för att lära er en läxa. Och jag vill inte se vitrockarna uppvigla någon att rita draktanden på min dörr. Så om ni vill ha hjälp av mig får ni behålla era tankar om Aesedena för er själva, gott eller ont. Han tystnade tankfullt och tillade sedan. Det kanske är bäst att ni inte nämner Thoms namn heller. Inte där någon kan höra det. Vissa av gardisterna har gott minne, och det har drottningen också. Det är onödigt att ta risker.
Råkade Thom i svårigheter med drottningen, sa Rand misstroget, och värdshusvärden skrattade.
Så han berättade inte allt för er. Vet inte varför han skulle ha gjort det. Å andra sidan vet jag inte varför ni inte skulle få reda på det heller. Det är ju inte just någon hemlighet. Tror ni att alla lekare har lika höga tankar om sig själva som Thom? Det är förstås. När jag nu tänker på saken har det nog det. Men jag har alltid tyckt att Thom har haft en extra portion högmod. Ni vet, han har inte alltid varit lekare som vandrar runt från by till by och sover under häckar var och varannan natt. En gång i världen var Thom Merrilyn hovbard här i Camelin. Och känd på varje kungahov från Tyr till Meridon.
Thom, sa Matt.
Rand nickade sakta. Han kunde föreställa sig Thom vid drottningens hov med sitt pompösa sätt och värdiga gester.
Det var han, sa Mäster Jill. Det dröjde inte länge efter Taringale Damodreds död förrän problemen med hans brorson dök upp. Somliga sa att Thom, ja att han stod drottningen närmare än vad som riktigt passade sig. Men Morgase var en ung änka och Thom i blomman av sin ålder. Och drottningen kan göra som hon vill, så ser jag på saken. Men hon har alltid haft häftigt humör, vår Morgase. Och han gav sig av utan ett ord när han fick veta vilket slags svårigheter hans brorson råkat i. Och hon gillade inte att han la sig i Tervallons angelägenheter heller. Jag kan inte säga att jag heller tyckte att det var rätt, brorson eller ej. Men hur som helst. När han kom tillbaka hade han en del att säga. Sådant som man inte säger till en drottning. Ord man inte använder mot en kvinna med Morgases humör. Elaida fick ett horn i sidan till honom när han försökte lägga sig i det där med brorsonen.
Och när nu drottningen var arg och Elaida fientlig gav sig Thom av från Camblin ett halvt steg före en resa till fängelset, om inte rent av mästermans yxa. Så vitt jag vet är han fortfarande efterlyst.
Om det var väldigt länge sedan, sa Rand, så är det kanske ingen som minns det.
Mäster Jill skakade på huvudet. Gareth Bryne är generalkaptenen för drottningens skade. Det var han personligen som anförde de gardister Morgase skickade ut för att hämta hem Thom, slagen i bojor. Och jag betvivlar att han någonsin kan glömma hur han kom tillbaka tomhänt, bara för att upptäcka att Thom redan hade varit i palatset och givit sig av igen. Och drottningen glömmer ingenting. Har ni någonsin träffat en kvinna som gör det?
Morgase var ifrån sig.
Jag svär på att hela staden tassade på tå och viskade i en hel månad. Det finns gott om andra gardister som också är gamla nog att minnas det. Nej, det är bäst att ni håller Thom lika hemlig som er ACD. Kom nu, så ska ni få någonting att äta. Ni ser ut som om era magar har börjat gnaga på ryggraden.